Varmt välkomna till Placera-podden. Idag ska vi prata spelbolag, och med spelbolag menar jag bettingbolagen. Som grupp har de haft det tufft på börsen. Med mig har jag spelbolagsexperten Peter Hedlund från tidningen Börsveckan.
Ja, kul att vara här.
Ni gjorde säsongens sista nummer i veckan, där ni då summerade råden från vårsäsongen. Hur har det gått?
Ja, nej, men det var en rolig övning. Vi brukar göra det här på helårsbasis alltid. Och sen nu då har vi ju lagt om utläggningsschemat här, så vi har jobbat 2 veckor längre än tidigare år. Så en avstämning här då visade att vi slog index med ungefär, köpråden gav 13%, index gav 6%, och avvaktarråd gjorde 4%, alltså lite sämre än index. Och säljråden, som var fler än någonsin, hade ett resultat på minus 4. Så det är ett utfall som egentligen vill se.
Mm. Och det var ju bra, väldigt bra överlag då får man ju säga, men det var ju lite ironiskt att Global Gaming var det sämsta rådet, och det är ju ett spelbolag. Ja. Vad som hände där egentligen?
Ja, spelbolag har ju haft det tufft som du sa, men här var det jag då som underskattade riskerna med att Global Gaming hade en konkurrensfördel när de kom in, växte väldigt snabbt. Global Gaming har ju Ninja Casino. Och det växte enormt fort, man hade mobilt bank i det som inloggning, man hade snabba utbetalningar. Men redan i Q4 märkte man ju att den här tillfälliga konkurrensfördelen hade ätits upp när andra bolag implementerade samma lösning. Så att trots att man tappade licensen här nyligen, så var inte därför rådet fick ett dåligt utfall, utan det var helt enkelt fel även innan.
Om vi ser på spelbolagen då, på börsen, vad är det som, alltså det finns ju operatörer, leverantörer och affiliates, vad är det liksom som skiljer dem åt?
Ja precis, leverantörerna är de som gör spelen, egentligen motorn i hela branschen. Och där har man ju till exempel Evolution Gaming som gör live casino, blackjack, roulette eller den typen av spel. Och sen har du ju tidigare då den lysande stjärnan i sektorn, NetEnt, som gör de här enarmade banditerna online, så kallade slots. Som nu har fått tuff konkurrens och haft en väldigt dålig resa på börsen sista tiden. Och sen har man även sport. Då har man ju flera olika leverantörer. En del operatörer har egna sportböcker, men Kambi är väl den som är börsnoterade som står oss närmast här i Sverige. Sen har vi operatörerna. Det är där du spelar som kund. Till exempel då LeoVegas, Betsson eller Unibet som ingår i Kindred nu efter namnbytet. Och det är de som äger kunden. Det är där du spelar. Så de samlar in spelen här som jag nyss beskrev. Slottmaskinerna, du har sportspel, du har live casino. Bingo kan man också ha till exempel. Så det är egentligen butiken där du spelar. Och sen så finns det affiliates då, som är till för att locka in dig som spelare till operatörerna. Mm. Som i hotellbranschen har du ju hotels.com eller Booking. Här kanske du bara söker, du vill ha en bra bonus, då söker du bästa spelbonusen. Mm. Ja, då kanske du kommer till en sida som listar då alla kasinon du har att välja på. Hur stor är bonusen, hur många gånger måste du omsätta den för att få ut den, eller bästa sportutbudet eller vad det kan vara.
Men alltså hur det har ju varit ganska tuffa tider för de här bolagen på börsen, för de flesta bolagen i alla fall. Vad är det som ligger bakom den här kräftgången?
Mm. Ja, det har ju varit väldigt många bra år innan dess, ska man ju tillägga. Men den här svenska regleringen, många bolag har ju en stor exponering mot svenska marknaden. Global Gaming var ju då värst, man hade nästan hela sin verksamhet mot svenska marknaden. Men även Unibet har en stor exponering där, LeoVegas också. Men det är framförallt, även innan det, så Storbritannien är ju en väldigt stor marknad. Och där har man sett mycket tuffare tag från regleraren, där man till och med höjer skatten, man inför vissa marknadsföringsförbud, man ställer högre krav på spelaromsorg som så kallat KYC, Know Your Customer-regelverk, som man måste efterfråga med informationen tidigare. Så att en mängd sådana här anledningar har pressat branschen, plus då att en del fondbolag har tagit ett etiskt beslut att sluta investera i spelbolag.
Man kan säga att det här att fonder inte får lov att äga spel eller bettingaktier längre, det har pressat värderingar ganska mycket kan jag tänka mig. Alltså utöver då regleringarna såklart.
Ja, i omgångar. Men just när det blir en press av den anledningen och den orsaken, så är det egentligen ett köpläge i mina ögon. För att värdet på bolaget pressas ju inte av att någon väljer att sälja mycket, medan priset går ju faktiskt ner. Men så länge du håller det bolaget så får du ju ditt värde genom utdelningar, och du tar ju del av de höjda vinsterna bolaget skapar och i sin tur höjda utdelningar. Men kortsiktigt eller lite mer spekulativt så kan du inte göra en kursvinst då, om det är någon som säljer väldigt mycket aktier samtidigt.
De här ökade regleringarna då, vad innebär de så att säga? I Sverige kom det ju nya regleringar nu vid årsskiftet.
Ja, och den är ju väldigt påtaglig. Där informerar jag framförallt så är det 18% skatt. Men den så att säga, effekten var ganska lätt att kunna förstå konsekvenserna av. Men vad man inte riktigt har kunnat greppa, det är omfattningen av den här spelomsorgsansvaret. Och då har man ett centralt register man kallar för spelpaus. Så att om någon känner att man inte vill kunna spela, då anmäler det oss ett bolag som är kopplat till spelpaus. Säger att jag vill vara avstängd i 3 månader, 6 månader eller vilken tidsperiod det må vara. Då blir du avstängd från samtliga. Så att dels det, och sen måste du sätta gränser också. Så att jag vill inte spela bort mer än 5 000 på en dag eller 20 000 på en månad. Då kan du inte göra det heller. Så att de här effekterna har varit större än man kunnat överblicka. Samtidigt som Svenska Spel och ATG har kommit in på marknaden också och varit väldigt aggressiva och tagit marknadsandelar.
Vet du hur många människor det är som spelar reglement i Sverige? Men om man ser på de här olika typerna av spelbolag då, finns det någon där det är liksom mindre riskfyllt skulle du säga att investera i? Alltså är det affiliates kanske eller amatörer?
Nej, affiliates har ju väldigt mycket stryk här. Mm. Just för att där är det lite osäkert. Och sen omförhandlar man avtal med affiliates. När marknaden regleras, då får dessutom spelbolagen som har licens, om vi tar Sverige som exempel då, de får köpa de här betalda sökorden på Google. Så om du gör en sökning så brukar du kunna se att det är sponsrade länkar som kommer överst resultatet. Det får bara aktörer med licens köpa. Så att affiliates, de puttar sig ner, för de har ju inte licenser i regel. Sen har man också sett att spelarvärdena har gått ner i Sverige. Och det påverkar då affiliates i sin tur också. För de har egentligen två intäktsmodeller. Antingen så har de en intäktsdelning där de får en viss procent av vad spelen genererar hos operatören. Eller så är det en engångsersättning. Och engångsersättningarna bör ju då rimligtvis gå ner om värdet på spelarna går ner. Mm. Och intäktsdelningen går ju självfallet ner då. Om värdet för operatören är mindre så blir också din del av kakan så att säga mindre. Men vad var frågan? Vilka som har drabbats hårdast? Eller?
Ja, eller om det finns bolag med mindre, kanske lite mindre risk i den här branschen så att säga.
Ja, just det. Ja, det är väl leverantörerna då skulle man kunna säga. Mm. Evolution Gaming har ju bara 3% i Sverige ungefär. Mm. Så att om en marknad regleras där, ja, för dem är det ju snarare att det är skatten. Men de måste inte leva upp till tufft regelverk heller. Som operatörerna måste se till att den här insättningsgränsen efterlevs. De har omsorgsplikt mot spelaren. Utan leverantören gör ju sitt spel och de ska egentligen bara ha en certifierad modell. Att säga att det är schysst att oddsen är vad de ska vara.
Mm. Och Evolution Gaming har ju gått fantastiskt bra också.
Verkligen, och sen är de inte kopplade till en marknad eller en operatör. Så att du sprider ju verkligen riskerna på flera marknader och sen då dessutom flera operatörer på varje marknad. Och då kan du dessutom växa genom att operatören väljer att expandera utan att du själv måste satsa på marknadsföring eller bekosta expansion. Så det är en väldigt gynnsam position som leverantör.
Hur ser tillväxtmöjligheten ut då? Om vi kanske tar, alltså dels i Sverige då, men även utomlands.
Mm. Ja, i Sverige är det ju lite trögt för närvarande då. Så vi får ju se, tidigare som i Danmark, då växte ju marknaden efter regleringen. Så att här väntar man väl lite på att det ska konsolideras, att de små inte ska mäkta med, om vi pratar operatörer då, inte ska mäkta med de här nya tuffare kraven, och att de då slås ut en efter en, kanske, eller förvärvas. Så att på sikt så tänker man att det blir färre men större operatörer. Mm. Och sen att marknaden ska växa på ett mer hållbart sätt då.
Och det här borde vara en trend som gynnar kanske de största aktörerna då?
Ja, absolut.
Ja. Om vi ser på tillväxt utomlands då, hur ser det ut då i världen då?
Ja, USA är ju tillväxtspåret alla pratar om. Det har ju varit stängt i många år, eller egentligen ja, väldigt länge. Men just sportspel har man öppnat upp för kraftigt nu. Så att New Jersey var ju den första staten. Mm. Men sen har även Pennsylvania och fler tillkommit. Och där räknar man att man kommer öppna upp successivt egentligen i hela USA. Men att det kan då dröja ganska många år. Men du har väldigt många såna här lagförslag som ligger på bordet i väldigt många stater. Mm. Och det här är en enorm potential att slå sig in på den marknaden förstås.
Och det här är kanske framförallt Kambi gynnas av det här trenden eller?
Kambi är definitivt ett bolag som kan gynnas av det. De har ju, jag tror de har, om det är fem eller sex av de aktörer som är aktiva i Pennsylvania till exempel, är Kambi leverantör till. Och även New Jersey, där har jag också, där har faktiskt GIG har en sportbok som levererar till Hard Rock. Men annars så har man väl, det finns ju andra aktörer också som SB Tech i branschen. Men Kambi har ju väldigt bra möjligheter där. Och även affiliatebolagen, Catena Media pratar mycket om den amerikanska marknaden också.
Och resten av världen, finns det någon tillväxtmöjlighet där? Eller?
Ja, absolut. Sydamerika också, för att regleras. Man pratar om Brasilien och Argentina bland annat. Brasilien är ju en enorm ekonomi med en stor befolkning också, växande medelklass. Så där finns det några goda möjligheter. Sen är det ju lite hur mycket bolagen vågar verka på svarta eller gråa marknader.
Mm, för de här marknaderna är inte riktigt reglerade ännu.
Nej, precis. Och Kambi är väl ganska tydlig med att man vill verka på reglerade marknader. Medan Evolution Gaming kanske, där har man ju lyft ett varningsfinger för att det kanske är en hel del gråa och svarta intäkter på asiatiska marknader.
Där det då kommer regleringar kanske förr eller senare?
Ja, det. Eller i värsta fall så stängs de ju.
Varför är så många bettingbolag svenska då? De är ju verkligen oproportionerligt många om man ser till världsbörserna.
Ja, det är väl att vi är duktiga på programmering här uppe. Har mycket tid vid datorn under vinterhalvåret. Spelintresserade och sen så med chansen att tjäna bra med pengar.
Vet du hur det här började då?
Ja, Cherry vid sidan av monopolet då är väl det äldsta. Jag grundades någonstans på 60-talet med restaurang, kasinoverksamheten. Och sen har man byggt vidare. Jag tror de förvärvade Betsson. Och sen har man då delat ut både Betsson och Netent. Kommer till börsen på runt millennieskiftet tror jag Betsson kom. Och sen Netent några år senare. Och även Unibet kom ju då från ett annat bolag däremellan någon gång 2005 kanske.
Mm. De som har varit med från den här tiden har gjort en bra resa ändå.
Ja, tittar man på kursgrafen där så är den ju fantastisk.
Men hur kommer det sig, många av de här bolagen var ju stationerade på Malta också. Mm. Hur kommer det sig?
Ja, det är ju lägre skatt. Och sen så får du inte bedriva en operatörsverksamhet i Sverige. Det har ju varit en monopolmarknad. Så att det är därför man reglerar nu också. För man kunde ju inte stävja det här online. I så att säga, fysiska spelbutiker eller svartklubbar och sånt, där kunde man ändå slå ner på det inom landets gränser då. Men det var ju det man märkte från statligt håll, att de oreglerade eller operatörerna som inte var Svenska Spel, ATG och i de reglerade miljön, de tog stora marknadsandelar. Så det är därför man valde att skapa det här licenssystemet egentligen, för att få kontroll över allt spelande igen och inte se skatteintäkterna smita utomlands.
Vilken är din syn på det här, alltså just det här att många fonder väljer att sälja då aktier i de här bolagen av etiska skäl? Hur tacklar du det problemet så att säga?
Lite märkligt är ju att det är först nu när marknaden äntligen regleras, man vaknar upp med ett samvete då och börjar sälja, när det så att säga blir bättre och ansvarsfullt. Så det kan jag tycka är lite märkligt. Annars tycker jag väl själv att man ska inte liksom fästa så stor vikt vid en sån sak, utan man får helt enkelt känna efter själv om man tycker det här är någonting man kan stå för eller inte. Om det då är sprit eller tobak eller spel. Men jag tycker det är väldigt positivt att man reglerar och tar såna här spelansvarsåtgärder. För spel ska ju vara någonting positivt. Men det har ju sina problem som andra nöjen också.
Ja, precis. Det är en form av nöje kan man säga. Mm. Ja. Om du tittar på sektorn nu då, finns det något bolag som du liksom framförallt vill höja?
Ja, vi tittar ju på ett bolag som heter Enlabs, tidigare Nordic Leisure, som verkar på de baltiska marknaderna.
Mm. Varför är det intressant?
Ja, men de drabbas inte på samma sätt som svenska regleringen. Man har ingen verksamhet i Sverige. Så att det som har tyngt de andra bolagen har ju inte alls påverkat Enlabs. Och ska du in på de baltiska marknaderna reglerat, då måste du ha fysiska spelbutiker på plats. Så det är inte samma konkurrens som du ser i övriga Europa.
Du har en vallgrav där så att säga.
Precis. Och det gör ju också att de här marknaderna ligger ju lite efter i internetpenetration, så att mobilen kom in och spel växer väldigt snabbt mobilt. Och sen har du också en ekonomi som utvecklas bra i de här länderna. Så att det finns goda tillväxtmöjligheter.
Mm. Så Baltikum alltså är hetten eller spel. Har du ytterligare någonting att lyfta?
Det är nog enda köprådet vi har för tillfället på Börsveckan. Men Evolution Gaming är ju kanske det bästa bolaget i sektorn. Som vi ja, vi har haft köpråd där 5-6 gånger åtminstone. Men till slut så kände jag att värderingen började bli lite ansträngd. Men, men de har ju överträffat mina förväntningar även sista året. Så att där klev jag för tidigt helt enkelt.
Mm, det är vanligt fel. Ja. Men du hade lite, du flaggade lite för att det finns risker då på de här oreglerade marknaderna i Asien eventuellt. Mm. När det gäller Evolution Gaming.
Ja, jag vet faktiskt inte själv, utan det är ett sånt argument som har lyfts upp. För man växte snabbast då i marknader som kallas för övriga världen. Vilket är mycket oreglerat. Mm. Och liksom, där vet du inte om det kommer en IP-blockering eller att man stänger ner så att säga, svarta aktörer från, från statligt håll. Mm. Det är klart, en reglerad marknad ska ju vara tryggare för att veta spelreglerna. Mm. Om en liten brasklapp där, att de har faktiskt ändrats som i Storbritannien nu då. Där man har sett att det har blivit tuffare och tuffare fast det är en reglerad miljö. Så det är också något man kan kanske få fundera lite på. Att när man väl har fått in alla operatörer då i en reglerad miljö så kan ju faktiskt regleraren ändå dra åt tumskruvarna. Och det är ju inte bra om det skulle leda till att, att bolag lämnar marknaden då. För då får du en framväxande svart marknad istället och det vill ju ingen ha.
Ja just det, det är risken. Vad är din syn på största aktören då, Kindred?
Kindred gillar vi. De står ju inför en regleringsvåg här som pressar dem. Först kommer ju Sverige som var en stor marknad och sen nästa år i slutet kommer ju Nederländerna antagligen reglera med en skatt på 29%. I Sverige var ju skatten 18%. Så att 29% skatt, det kommer verkligen bli kännbart. Så att vinsten kommer att stå still där egentligen. Mm. Men i grund och botten så är Kindred ett riktigt bra bolag. En bra riskspridning också, flera marknader. Man har en jämn fördelning mellan kasinospel och sportspel. Och du har en ledning som har varit på plats länge med Henrik Tjernström i spetsen som har gjort det väldigt bra. Så att långsiktigt är vi definitivt positivt i Kindred.
Tack så mycket för att du kom hit, Peter.
Ja, men kul att jag fick komma.